Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om det internationella telekombolaget som smörjer en asiatisk diktatur för att få ett värdefullt kontrakt. Men också den statliga tjänstemannen som missat var gränsen går mellan ett möte och en bjudresa. Vi ska prata om korruption och varför det är viktigt också för världens utveckling. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du velat veta som presenteras i samarbete med Acast.
Korruption är enligt Världsbankens definition missbruk av offentlig makt för privat vinning genom till exempel mutor, utpressning eller politiska konspirationer med syfte att lura allmänheten. Det kan handla om allt från en enskild tjänsteman som skor sig privat till en president som riggar allmänna val. Den som ska berätta för oss om korruption heter Mikaela Ahlberg. Hon är jurist och har i många år arbetat som konsult i korruptionsfrågor. Sedan en tid är hon också ordförande för Svenska Transparency International, en organisation som arbetar för att sprida kunskap om korruption och dess skadeverkningar. Varsågoda, Allt vill att veta om korruption med Mikaela Ahlberg.
Då säger jag hej och välkommen till Mikaela Ahlberg. Du är jurist och du har arbetat som rådgivare i korruptionsfrågor och är nu ordförande i Transparency International Sverige. Och välkommen först och främst.
Tack ska du ha.
Vi ska prata om korruption idag. Mm. Och det skulle vara intressant att höra lite grann om din bakgrund och hur ditt intresse för korruptionsfrågor började. Mm.
Jag är ju som sagt jurist och har arbetat som företagsjurist in-house i 35 år och arbetade för Nokia Siemens Networks i Mellanöstern och Afrika. Reste jättemycket och min största eller viktigaste arbetsuppgift handlade om korruptionsproblem och korruptionsproblematik. Och jag kom då också genom mina resor att se hur korruptionen påverkar samhällena i de här länderna. Eller delar av världen. Så jag blev väldigt personligt engagerad i korruptionsfrågor. kan man säga. Och sen när jag var färdig i Mellanöstern, Afrika för Nokia Siemens Network, så flyttade jag till USA. Och då kom jag i kontakt med deras sätt att hantera korruptionsfrågor som är väldigt regulatoriskt. Och var ganska så fascinerad över deras Foreign Corrupt Practices Act. Och
det var en ganska tidig lagstiftning.
Det var en mycket tidig lagstiftning. Jag tror den kom till och med 77 eller något sånt där. Och den byggde ju egentligen på att den amerikanska presidenten vid tillfället tyckte att korruption var fusk. Fusk i affärer. Att man alltså fuskade genom att till exempel sticka till någon lite pengar vid sidan av eller ge dem några ge dem mutor eller några fördelar så att man positionerade sig bättre än andra företag. Så han såg till att det blev en lagstiftning som kallas för Foreign Corrupt Practices Act och som är precis som det låter, nämligen ett försök att hantera korruption som sker utanför landets gränser. Mm. Vilket ju är ganska så ovanligt.
Ordet korruption, hur skulle du definiera korruption?
Ja, det finns ju very fancy uttryck för vad korruption är. Men jag tycker att det lättaste sättet att prata om korruption är att börja med att säga att det handlar om makt och pengar. Om man liksom försöker komma ihåg det så blir det begripligt för även sådana som inte är jurister. Och det handlar om att missbruka sin makt som man har fått sig anförtrodd. Och nästan all makt är ju anförtrodd på ett eller annat sätt, för att makt ska ju sättas i relation till andra och till samhället. Så det här tycker jag nästan är den viktigaste poängen när man pratar om korruption. Därför att effekten av det här missbruket blir ju att människor tappar tilltro till den här institutionen eller företaget eller politiken eller vad det är för någonting. Och det här tappade förtroendet kan bli väldigt, väldigt farligt och skadligt för samhället. Mm. Och det hör man ju också just nu. Det finns en sån här så kallad trustbarometer, Edelmans trustbarometer, som de gör vartannat år. Och nu är ju trust hos vanliga människor, oss vanliga människor, till systemet, till företag, till ledare, till politiker på bottennivå. Mm.
Men i Sverige är vi rätt kända för att vi har en ganska hög nivå av tillit ändå.
Ja.
Till varandra och ändå till samhällsinstitutioner. Ja. Men menar du att det är på väg ner även i Sverige? Eller?
Det är på väg ner även i Sverige, men vi har generellt ett väldigt bra samhälle.
Mm.
Vi har ju en fungerande demokrati, vi har självständiga domstolar, vi har grävande journalister som får lov att uttrycka sig och skriva som de vill. Så att vi har ju ett väldigt bra fungerande samhälle, så vi har all anledning att ha tilltro till det.
Men jag pratade med Henrik Ekengren Oskarsson som är statsvetare två avsnitt. Han menar att den höga tilliten som vi har i Sverige gentemot varandra och våra institutioner, att han menar att det var någon slags naturtillgång som vi skulle försöka vara rädda om.
Ja, jag håller med om det faktiskt. Mm.
Vad finns det för olika typer av korruption då?
Ja, man kan ju säga så att det som vi läser om ofta handlar ju om gåvor och så kallad business entertainment. Jag brukar säga när business entertainment blir mer entertainment än business, då är det en typ av korruption eller muta. Sen kan man tala om att man använder sitt inflytande på något otillbörligt sätt. Vänskapskorruption eller jäv som vi kallar det för. Svenska Akademin tycker jag är ett bra exempel på en jävsituation som kanske inte är kriminell i sig, men som kan fungera som någon slags port till ett kriminellt beteende faktiskt. Mm. Olika typer av bedrägerier eller förskingringar eller andra typer av ekonomisk brottslighet.
Men kan man säga att korruption är någonting, ett begrepp som både inbegriper så här rena olagligheter men även saker som är lite så här skumma i allmänhet?
Absolut. Mm. Eftersom det handlar om att missbruka ett förtroende, en maktposition som man har, så är det inte alls säkert att allt korrupt beteende är kriminellt. Mm. Särskilt som ju lagen är olika i olika länder. Så det kan ju finnas beteende som inte är kriminellt här, men som kan vara kriminellt någon annanstans. Men jag ska också lägga till att Om vi talar om då, vi talar om gåvor, business entertainment, vi talar om intresse, att missbruka, att använda sitt inflytande. Men vi ska också inte glömma av att det handlar om fusk i affärer, att man fuskar. Och sen den allra viktigaste delen av korruption och som är den allra svåraste problemet med korruption, det är ju det som vi kallar för global systematisk korruption. Som innebär att makthavare använder sin makt för att göra sig själva rika. Och det är väldigt utbrett. Och då om vi knyter an till Sverige, där vi är förskonade från den typen av korruption som vi har ett fungerande samhälle runt omkring, så kan vi ändå, både i egenskap av politiker och makthavare, men även i egenskap av ledare och företagare, vara medhjälpare i den globala systematiska korruptionen. Och det är väldigt allvarligt, eftersom denna globala systematiska korruption hindrar världen från att bli bättre, kan man säga.
Men på vilket sätt kan vi vara medhjälpare då?
Ja, vi kan ju vara medhjälpare på så sätt att vi inte sätter ner foten ordentligt, utan politiker är för fega. Jag är inte jätte insatt, men jag vet ju att vi har haft EU-politiker som har agerat som så kallade lobbyister åt aseriska presidentfamiljen eller aseriska presidenten, en av de mest korrupta presidenter och länder i världen. Och det är en ny företeelse det här. Alla känner ju till money laundry, när man tvättar pengar som man har fått på något otillbörligt sätt. Men nu har det också uppkommit någonting som vi kallar för reputational laundry, där man använder människor som har ett standing, en ställning i samhället, för att tvätta av sig sitt smutsiga rykte.
Så Azerbaijans president umgås med inflytelserika EU-politiker till exempel, så får han då lite cred och verkar lite mer seriös då?
Ja, men han bjuds ju in i det som man skulle kunna kalla för finrummet då. Och det är allvarligt.
Mm. Men vi hade ju Eurovision Song Contest i Azerbaijan för några år sedan. Tycker du att man ska vara hårdare och liksom, säga så här, nej, men vi håller inte på med det här landet. Eller vi gör ingenting här.
Kanske. Eller att göra det på ett sätt som där man demonstrerar tydligt att man har betänkligheter.
Men företagen hävdar ju nästan alltid att men det är bättre att vi gör affärer med de här länderna och försöker utveckla dem ur fattigdom och utveckla dem. Att vi kan, genom att göra affärer med dem så blir de en del av det globala samhället och därigenom så får vi in dem på rätt spår. Men är det bara tomma ord eller?
Ja, alltså i vart fall är det ju ord. Och om de är tomma eller ej, det är ju det som är frågan. Därför att om man... Det kan ju vara sant att det är jättebra för svenska företag till exempel att verka på korrupta marknader. Jag tycker att det är bra. Men då måste man ju verkligen hantera frågorna på korrekt sätt och inte delta i det korrupta systemet. För då föder man ju det systemet och blir en medhjälpare på det sättet. Och då är det inte acceptabelt.
Nej. Men om man skulle då kika på sånt där, typ, finns ju inget normalfall, men säg liksom någon fall av korruption. Alltså, vem är det som initierar de här korrupta handlingarna? Liksom, hur går det till? Tänk säga att ett svenskt företag då hamnar i någon situation i något... Vi leker med att det är något centralasiatiskt land och det ska liksom någon affär som ska gå igenom.
Ja.
Vem är det som initierar den här korruptionen?
Ja, oftast är det ju den som vill ha en peng som initierar transaktionen. Och det kan ju gå till på många olika sätt. Ett ganska vanligt upplägg är ju att när man vill göra affärer i ett land så blir man hänvisad till att använda sig av en agent eller en distributör eller en mellanhand. Och den mellanhanden får då en viss procent av transaktionens värde. Och den mellanhanden kan ju då till exempel vara någon som suttit i en regering eller sitter i en regering eller har en maktposition som på det sättet skaffar sig en förmån. Ett annat sätt kan vara att man ska köpa licenser i ett land. Normalt köper man licenser utav regeringen på väldigt transparent och tydligt och ett sätt. Men då kan man istället bli anvisad till att ja, nej, det går inte att köpa från regeringen eller från staten i det här sammanhanget, utan ni ska köpa från ett bolag istället. Och så betalar man jättemycket pengar för licensen till bolaget utan att förstå att ja, men det där är ju faktiskt presidenten själv eller hans döttrar eller någon som ligger bakom det bolaget. Så man kan även tänka sig att man använder sig av leverantörer som faktiskt inte levererar någonting men som försvinner in i den allmänna fakturahanteringen i bolaget, och så betalar man ut en massa pengar på leverantörssidan istället.
Men skulle du säga att de här bolagen som agerar internationellt, är de helt medvetna eller är de halvt medvetna, eller kan de till och med vara omedvetna om att de deltar i korruption?
Alltså, jag tycker att man är väldigt, väldigt vänlig om man säger att de är omedvetna. Det kan hända att en individ kan vara omedveten, och det är ju det som är problemet när man har med bolag att göra. Det är ju liksom, det kan ju vara flera tusen eller hundratusen människor som... Men bolaget, om vi säger liksom kollektivet bolaget, är ju medveten.
Men när man tittar i den lilla skalan då, när det gäller, säg att jag har ett entreprenadföretag som vill ingå någon slags avtal med Borås kommun då, till exempel.
Ja.
Finns det liksom reglerat här om jag skickar liksom en chokladkartong, eller om jag skickar en Orrefors-vas, eller om jag bjuder kommunalrådet på en resa till Oslo? Alltså, var går gränsen för när det blir ett brott?
Ja, just när det gäller offentliga anställda så är gränsen ganska låg vad du kan göra och inte göra. Och sen dessutom så har ju kommunerna egna regler och företag egna regler som de har att hålla sig efter. Olika code of conduct och så vidare. Och sen har vi ju dessutom den här institutet mot mutor som har näringslivskoden. Som också begränsar värdet på vad man kan ge och ta emot. Och särskilt då vad gäller offentliganställda. Så att vad det gäller offentliganställda ska man verkligen möjligen stanna vid en lunch.
Ja, så att man ska dra öronen åt sig om man får en Orrefors-vas skickad till sig. Och om någon frågar om man vill åka till Island och bada i varma källor.
Det ska man inte göra.
Nej. Men vad finns det för brottsrubriceringar då på det här som vi kallar korruption?
I Sverige så har vi ju givande och tagande av muta. Och så har vi, tror det heter handel med inflytande. Och sedan har vi ett ganska relativt nytt brott där vi har väldigt dåligt med praxis än så länge, som heter vårdslös finansiering av muta. Och som ju försöker då ta sikt på just det här att företag kan finansiera mutor utomlands. Och sen har vi förstås penningtvätt.
Just det. Vi kanske kan återkomma till det här med Sveriges roll utomlands och sådär. Går det att säga någonting om korruptionen ökar eller minskar i världen?
Det är väldigt svårt att mäta, så det finns lite olika åsikter om det. Men jag tror att de flesta bedömare är överens om att den faktiskt ökar. Transparency International gör ju ett sånt här Corruption Perception Index. Alltså ett perceptionsindex. Och det är nog det som Transparency International är mest kända för. Där ser man ju, även om man inte går in på de olika länderna utan bara tittar på kartan. För det är en karta som man tittar på då, så är det färglagt från gult till orange till rött. Beroende på hur korrupt det är. Ser man på den kartan så ser man att världen är rätt korrupt. Det är väldigt stora delar som är orangea eller röda. Så när jag säger alla de här pengarna som omsätts i korruption varje år, man kan förstå det när man tittar på den kartan. Sen är ju det ett perceptionsindex, och man får ju vara lite försiktig. Särskilt när man tittar på Sverige, där vi har väldigt, väldigt låg korruption och är väldigt nöjda med oss själva. Och som sagt, vi lever i ett mycket bra samhälle. Så där är vi är ju liksom gula. Mm. På fjärde plats eller var vi hamnar år ut och år in. Tillsammans med de andra nordiska länderna. Men vi är ju också ett land som har affärer väldigt mycket utomlands och liksom beroende av vår export. Så vi är ju närvarande i hela den här röda och orangea världen. Jag tror också att det är viktigt att man förstår vilket ansvar. Om vi nu säger att Sverige är ett land som har ett fantastiskt kapital i den här tilltron till samhället och samhällsinstitutioner. Då kanske vi skulle kunna tycka att vi har ett ansvar också att förvalta det. Och även när vi är utomlands på olika sätt och vis. Och på det sättet kanske medverka till att skapa en bättre värld.
Just det. När man tittar på den här kartan över korruption i världen, ja. Alltså, finns det, kan man se några andra gemensamma nämnare som alltså, grad av demokrati, ekonomisk utveckling och så vidare?
I allra högsta grad. Och Transparency Internationals Corruption Perception Index, väldigt jobbigt gjort, är ju ett index som bygger på andra index som man har lagt ihop. Governance index och freedom of speech och alla de här olika typerna utav yttringar av ett fungerande samhälle bygger detta på. Så att det hänger i allra högsta grad ihop. Jag tycker om numera också att prata om ett index som heter Human Rights Index, som ett företag som heter Maplecroft tar fram vartannat år också, tror jag. De har haft vänligheten att göra också en karta där man har färglagt hur världen ser ut vad gäller brott mot mänskliga rättigheter eller respekt för mänskliga rättigheter. Och om man tittar på den kartan, då ser man att den är väldigt väl, den stämmer överens med korruptionsindexet.
Ja.
Och då kanske man kan dra den försiktiga slutsatsen att i länder där man har korruption har man också väldigt låg respekt för mänskliga rättigheter. Och om man förstår det sammanhanget, då förstår man ju också att om vi inte hanterar korruptionsfrågorna som handlar om hur hela samhället fungerar och governance-systemen fungerar, då kan vi aldrig hantera mänskliga rättighetsfrågorna heller.
Allt hänger ihop, men du pratar om att korruption är en hållbarhetsfråga.
Ja. Och det tycker jag verkligen att det är. Och jag vet att korruption inte klassificeras som en mänsklig rättighetsfråga. Det tror jag faktiskt mest är en yttring av att världen är korrupt. Så därför vill man inte göra den klassificeringen. Men i vart fall kan vi väl vara överens om att korruptionen i världen är det största hindret för att komma till rätta med de mänskliga rättighetsproblem och miljöproblem och andra rättviseproblem som vi har i världen idag. Vi har ju de här nya FNs hållbarhetsmål, UN Sustainable Development Goals. Och där talar vi ju om att vi vill ta bort fattigdomen i världen, den extrema fattigdomen. Människor, barn, flickor ska kunna gå i skolan. Vi vill ha rent vatten och en bättre miljö. Allt det där har kodifierats i de här målen. Men om man inte hanterar korruptionsfrågorna och hur vi styr och kontrollerar samhällena, då kommer ingen av de här målen någonsin att gå ros i land, i min bestämda uppfattning.
Vilket samhälle är det då som främst drabbas av korruption, skulle du säga?
Ja, man kan ju säga så här att eftersom korruptionen drabbar samhället, det vill säga oss alla. Jag tycker det är roligt som Mia Skäringer säger, att vi som lever i fyllrummet. Men liksom, det drabbar oss alla. Det drabbar de strukturerna som vi har satt upp för att vi ska kunna verka tillsammans. Ingen lever ju i ett vakuum. Men så det drabbar oss alla. Och det drabbar ju då förtroendet för institutioner, viktiga institutioner. Men allra värst drabbas ju alltid de utsatta. De fattiga och de utsatta. Alltid.
Ja.
Så att, och det är ju det också som gör att man blir så deprimerad när man tittar på. Alltså jag kan känna sån här otrolig, jag vet inte vad jag ska säga, ja, lite uppgivenhet. Svenskar är ju så otroligt engagerade och givmilda. Och varje gång det är de här olika galerna för att hjälpa utsatta människor i världen, så öppnar vi våra plånböcker och betalar och sponsrar och hjälper till. För att vi känner att vi har en skyldighet till det. Och vad vi då inte tänker på eller vet om kanske, det är ju att även välgörenhetspengar smörjer det korrupta systemet. Så en väldigt stor del av våra bidrag och välgörenhetspengar går till fel fickor. Och det är ju gräsligt att tänka sig. Så därför ska man också fundera på hela det här med välgörenhet och den typen av bidrag som hamnar fel.
Men hur ska man göra då liksom, om man är Sida eller Röda Korset och liksom verkar i länder där det är hög korruption, vilket ju som du säger då är väldigt många länder. Är det bättre liksom, eller ska man strypa allting, eller ska man liksom bara acceptera att så här, 30% kommer gå till en korrupt president?
Nej, men det kan man ju inte acceptera. Mm. Det går ju inte. Vad man måste göra är att man måste först begripa vad korruptionen är. Man måste begripa och förstå och kartlägga hur den fungerar i det här landet. För den fungerar inte samma i alla länder. Korruptionen i Sverige, vi har en korruption i Sverige, ser inte alls samma ut som korruptionen i Azerbaijan eller i Nigeria. Det är liksom olika, det måste man förstå. Sen när man har förstått det så måste man analysera och göra en plan för hur man hanterar de här frågorna. Och sätta den planen i verket. Så man verkligen hanterar de här frågorna. Och det är ju det som brukar kallas för compliance-arbete.
Mm. Men går det att verka i ett korrupt land utan att själv dras in som företag eller biståndsorganisation?
Ja, det tror jag. Det kanske finns några länder som jag blir så uppgiven inför att jag till och med jag säger att det går inte. Men jag tycker ju att svenska bolag och svenska biståndsorganisationer i allra högsta grad ska verka i de här länderna. Men de ska göra rätt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du jobbade ju med Telia, eller för Telia delvis, efter att det hade blivit problem med Uzbekistan.
Ja.
Men om de inte hade gjort de här
betalningarna till presidentens dotter.
Ja, just det. Då hade de inte fått kontraktet där.
Det kan vi inte veta eftersom den vägen inte, så vitt jag känner till, prövades. Men alltså det är aldrig ursäktligt att begå brott för att åstadkomma affärer. Aldrig ursäktligt. Och man måste försöka. Mm. Det kan hända att det tar längre tid. Det kan hända att det blir jättemycket jobbigare. Det kan hända att vi inte tjänar lika mycket pengar. Det kan hända att vi måste byta ut massa människor. Det kan vara många, många saker som vi måste göra. Men det kan gå.
Mm. Men när nu Telia liksom diskuterar, sitter på något huvudkontor här då i Norden och diskuterar, men nu ska vi ge oss in på den usbekiska marknaden. Ja. Här liksom då, det kan inte vara helt okänt. Nej. För dem att det är en liksom korrupt regim.
Nej.
Så det känns ju lite grann som någon slags fartblindhet, att man tänker, ja, nu kör vi här. Liksom.
Ja. Och sen så tror jag också att det kan vara så att många chefer och ledare och företagare och även politiker känner på sig att det kan finnas frågor som behöver lösas eller som behöver hanteras och lyftas. Men man undviker att göra det för man vet hur jobbigt det kommer bli när man börjar pilla på det där plåstret eller lyfta på den där stenen. Så man kanske skjuter det neråt i en organisation. Och tänker, det kan de hantera där nere.
Ja, lite grann on a need to know basis.
Ja,
eller
lite så.
Vad man inte hör har man inte ont av.
Jag tror att man har haft precis den här inställningen. Antingen går vi in och då får vi acceptera att vi får bete oss på ett visst sätt som vi i och för sig kanske inte tycker är så jättebra. Eller så får vi dra oss ur. Det har varit de två, det valet man har haft. Men det köper inte jag. Jag tror att man visst kan göra affärer, men då får man se till att man har ett ledarskap och en inställning till compliance-arbete och etikarbete som gör att man är villig att lägga ner det jobbet.
Mm. Men om vi bryter ner den här frågan om liksom hur vi ska minska korruptionen i världen. Ja. Om vi först börjar då med det du pratar om nu. Ja. Det som alltså vi har ansvar för hemma i Sverige.
Ja.
Om vi då främst tittar på det som händer utanför vårt lands gränser.
Ja.
Alltså, tycker du att svenska företag har liksom bra alltså moral och etikregelverk som räcker dem? Och tycker du att lagstiftningen som vi har idag räcker?
Mm. Om jag börjar med den senare frågan. Nej, jag tycker inte vi har en lagstiftning som räcker. Jag skulle verkligen vilja ha en ny lagstiftning. Vi har en ganska bra lagstiftning, men det största problemet med lagstiftningen kring korruption är att den ligger i straffbalken. Så att det innebär att det är bara individer som kan åtalas och lagföras. Och här talar vi om ett beteende som vi ska kanske tillskriva bolaget. Precis på samma som konkurrensrätten är utlyft ur den straffrättsliga systemet.
Då är det, vad kallas det, civilrättsligt mål då, eller nej?
Ja, det blir ju ett civilrättsligt mål, men ställs till ansvar. Mm. Så jag tycker det är viktigt att företaget kan ställas till ansvar och bötfällas. Så att man kommer åt bolagets sätt att hantera frågor. Och det är ju jättemånga länder som har begripit. USA, England, Frankrike har en ny lagstiftning där man går på bolaget. Det innebär inte att man inte också kan gå på individer. Så de är absolut inte på den säkra sidan. Men man måste kunna gå på bolaget. Så jag tycker absolut att man måste ha en ny och förbättrad lagstiftning. Jag tror att alla skulle vinna på det. Jag bara parentetiskt kan ju säga att Telia Company har ju betalat 7,7 miljarder i böter för sitt korrupta beteende i Uzbekistan.
Ja, är det i Sverige eller internationellt?
Nej, inte ett enda krona till Sverige utan till USA och till Nederländerna. Och om jag vore svensk skattebetalare, vilket jag är, så skulle jag tycka att de kan väl betala det hit. Liksom, det är ju ändå ett svenskt bolag. Men vi har ingen lagstiftning som klarar av det konststycket. Men sen också, absolut, jag tycker att svenska företag ska arbeta mer dedikerat och metodiskt för att sina beteenderisker, uppföranderisker, korruption är en av dem. Och det är ett ganska så gediget arbete som man måste göra. Förstå risker, dokumentera dem, analysera dem, kommunicera dem, vara transparent kring dem. Sedan sätta igång med allt det arbete som man behöver göra för att kunna hantera frågorna. Alltså det är otroligt mycket arbete som måste till. Så det arbetet ska till, men sen ska det också till modiga och duktiga ledare.
Har vi det då?
Jag tror att de har potential att vara det.
Mm. Men jag är en sån vanlig svennebanan i de här frågorna när det gäller näringslivet och sådär. Jag inser väl att liksom jag liksom förstår att vi lever i en marknadsekonomi, men jag har ganska låg tilltro till våra företag liksom när det handlar om frågor som handlar om moral och etik. Alltså jag förstår att alla företag nu, det är modernt med etik och moralfrågor och CSR och sådär. Men du som har varit på insidan som rådgivare i så många företag, liksom, är det högt på agendan eller liksom, vad skulle du säga om det här?
Jag tror att jag måste säga så här att jag tror inte att det har varit så högt på agendan. Men jag tror att det håller på att onka sig uppåt på agendan. Och jag tror att det finns många människor som arbetar i företag på alla nivåer som skulle vilja ha ett utrymme att vara bättre. Mm. Människor och chefer.
Ja. I USA så finns det väldigt starka system när det gäller whistleblowers, som jag har förstått. Hur ser det ut i Sverige?
Vi har inte alls lika starka system. I USA kan man ju bli väldigt rik om man blåser i visselpipan.
Det är kanske för bra system.
Om man blåser i visselpipan och det visar sig att det låg någonting i det och myndigheten får ut böter på det. Och man är ju mycket bättre skyddad där. Vi har infört ett visst skydd för visselblåsare, men det behöver stärkas och det pågår även utredningar kring hur det kan stärkas på EU-nivå. Då kommer Sverige åka med i det. Men vi har svårt för visselblåsare. Vi tycker ofta att de är tjallare, besvärliga, illojala. Alltså vi gillar dem inte. Mm. För de liksom är inte med i teamet riktigt. De är inga bra teamplayers.
Nej.
Och vi är ju väldigt konsensus...
Gruppbaserade
i Sverige. Och det är ju många som har frågat mig när jag reser. Jag är mycket utomlands och pratar om korruption. Och det är många som frågar mig, men hur kan ett bolag som Telia Company, som är liksom svenskt och som har så högt ägande av den svenska staten. Och vi har ju väldigt gott rykte utomlands, Sverige och svenska. Hur kan det hända att de nu har hamnat i sådana problem så de ligger nummer ett på högsta böter under FCPA? Och jag tror att... Jag brukar säga det att jag tror att det är mycket det här att vi är väldigt konsensus. Vi gillar inte obehagliga frågor och att resa obehagliga saker vid bordet. Så är det någon som säger, nej jag tycker inte det här verkar bra, så har vi en tendens att liksom stänga ute det.
Mm.
För det blir bekvämare så.
Vi får bli lite mer amerikanska. Vi får kliva in där i styrelserummet med våra cowboy boots och,
ja, lite så,
och vara lite mer individualistiska.
Ja.
Alla vi som har sett The Wire känner ju till det uttrycket follow the money.
Ja.
Och det är liksom, det är pengaströmmar det handlar om i stor utsträckning.
Ja,
och när det gäller, jag vet inte om det var Telia eller någon annan av de här stora skandalerna, så Schweiz var ju ett sånt land som agerade som lite så här central när de här pengarna gick mellan olika konton. Och Schweiz har ju tidigare haft också så här väldigt anonym banksekretess där man liksom har haft svårt att spåra pengarna. Det kanske luckras upp något, men liksom, tycker du att EU och USA och andra spelare ställer tillräckliga krav på de där länderna som fungerar som pengatvättare genom sina banksystem?
Ja, det går ju väldigt långsamt. Schweiz kan man ju givetvis racka ner på, för det har ju verkligen varit ett ställe där man har kunnat gömma pengar. Men de har nog gjort en hel del faktiskt. Men man kan titta på fastighetsmarknaden i London. När man går omkring där och tittar på alla tomma hus där det inte bor någon. Mm. Det är ju korrupta pengar som ligger i alla de här fastigheterna.
Är det en massa oligarker och andra då?
Ja, men visst. Dubai. Det finns ju massor med sådana ställen där man kan har kunnat, kan lägga in korrupta pengar och på det sättet tvätta dem när man sen så småningom säljer de här tillgångarna då. Så att, och det, och då är också ett sätt att hjälpa till hela det här korrupta penningflödet. Mm.
Men det känns som Sverige har liksom infört väldigt hårda bankregler. Ja. Jag var ju på Nordea av en slump för något år sedan, för jag går oftast inte till bankkontoret, men då var det en pensionär innan mig som i princip skulle sätta in några tusenlappar, och, eller var någonting med att hon skulle förklara var de här pengarna kom ifrån, och hon var ju helt oförstående till det här. Hon bara fattade liksom inte bara, hon som är en liten pensionärstant och skulle liksom förklara detta för. Men det verkar som att det är väldigt mycket regler kring det här nu.
Det.
Att det blir svårare att tvätta pengar.
Det är det. Man måste uppge, bankerna måste ta reda på vem som äger kontorna och var pengarna kommer ifrån. Och Nordea är kanske extra noga nu, eftersom ju de hade ett jättestort konto med de här korrupta pengarna från Uzbekistan. Så det var väl en affär de helst hade inte velat bli indragna i, kan jag tänka mig.
Nu blir de nämnda i den här podden också.
Men de gör väldigt, väldigt mycket.
Mm. Nu har vi pratat lite grann om Sverige då, men vad kan vi då göra här, eller vad kan våra politiker göra för att påverka situationerna i de mest korrupta länderna i världen?
Ja, och jag är väldigt tacksam att du frågade det, därför att jag tycker att våra politiker är alldeles för... Jag vet inte om de är okunniga eller ointresserade eller vad det är. För att det verkar som att de har liksom inget intresse i de här frågorna. Det är därför jag tycker att jag blir upphetsad att vara med i en podcast och prata om korruption. Därför att jag tycker att gemene man, vi vanliga människor som är beroende av att systemet fungerar, inte bara i Sverige utan i världen, vi måste... Det måste bli lite mer av en folkrörelse. Att nej, vi kräver att man hanterar de här frågorna så att det blir ordning och reda i världen, så att vi kan börja adressera alla andra orättvisor som finns i världen.
Ja, men det låter ju på dig som att liksom nyckeln till liksom ekonomisk orättvisa och politisk stabilitet och demokratisk utveckling mycket går genom att minska korruptionen.
Ja. Jag tycker ju det. Och det kan hända att det finns massor med människor som reser sig upp och säger det. Håller verkligen inte med. Men jag tycker det därför att du kan ju jämföra med ett företag. Om du inte har en struktur i företaget hur makten är fördelad, vem som bestämmer vad, vem som betalar vad, vilken nivå de olika frågorna hanteras på, och alltså governance-system. Om vi inte har det och kontroll på det, då funkar ju det inte i bolaget. Så fort vi är fler än två. Och i samhället är det ju precis samma. Så om inte hela strukturen av governance-systemet fungerar, för att det finns ett antal öppna människor som gör sig rika på andras bekostnad, då måste vi hantera det först. Annars öser vi ju bara resurser och pengar åt fel håll.
Men finns det några solskensexempel på? Finns det några länder där man liksom har jobbat hårt mot korruption och liksom förbättrat sig?
Jag tycker ju om att lyfta fram Georgien, som är ett väldigt vackert land också. Där man har en ganska ung och energisk regering som har arbetat väldigt dedikerat för att minska korruptionen i den offentliga sektorn, i de systemen. Och skapa transparenta modeller för upphandling och allt så att för att förhindra. Transparens är ju ett piller mot korruption.
Mm, det är därför det heter Transparency International också.
Precis. Det är som att man kan skapa insyn. Så de tycker jag har varit duktiga. Och de har ju någon slags ambition att närma sig EU och Europa. Och sen är det klart att jag tycker att det är viktigt med de här stora lagarbetena som finns, eller lagstiftningen som finns i USA, i FCPA och i England, UK Bribery Act, och i Frankrike med deras nya Sapin d'Or, som den heter. Och dels därför att de har en räckvidd utanför landet, men också därför att de har tagit med reglering kring vad man ska göra för att förhindra korruption. För att det går ju an att peka på problematiken. Men, och den andra sidan ligger ju också, ja, men vad ska vi göra då? Och här finns i lagtexten instruktioner för hur man ska bära sig åt som företag. Och det tycker jag skulle vara bra om vi kunde få in även i den svenska lagtexten. Gör så här. Och så följer man upp det sen. Då tvingar man fram. I Sverige vill vi oftast inte bli tvingade, utan vi vill absolut inte ha kvotering till styrelser, för vi ska ha egna modeller. Men ibland kan det vara bra med lite nudge, som lagstiftningen ändå innebär, för att incentivera att man arbetar med frågorna.
Det är svårt att se in i framtiden, men om man ändå skulle sätta upp ett finger i luften, vad tyder på att korruptionen kommer att minska i världen i framtiden?
Ja, just nu så finns det ju ingenting som tyder på det. Man måste ju tro att man kan, att vi kan göra någonting åt det här problemet tillsammans. För om man inte tror på det, då blir man väldigt uppgiven. Och då ser framtiden, tycker jag, väldigt mörk ut. Så att jag skulle verkligen vilja att vi tillsammans skulle kunna göra någonting åt det. Och du vet, det hänger ihop. Det kan vara de här... Jag gillar väldigt mycket elefanter och djur, och framförallt vilda djur. Det här handeln med elefantbetar, och att den är också möjliggjord genom systemisk korruption, som ju då drabbar de fattiga i slutändan, och såklart elefanterna. Men så att det hänger verkligen ihop, ända ut till liksom alla de här hjärtefrågorna vi har i världen för att skapa en bättre värld och reversera den skada som mänskligheten har åstadkommit på världen.
Den här podden heter ju Allt velat veta. Har du något ämne utanför korruption och juridik som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag har ju lyssnat på ganska många utav dina podcaster.
Ja, trevligt.
Och tycker de är jätte... Jag känner mig hemskt allmänbildad för tillfället. Men jag vet inte om ni har gjort någon om Palestina-konflikten.
Nej, och jag har faktiskt haft slängt ut lite trådar till folk. Men jag har haft svårt att få till någon bra expert. Men Palestina-frågan och Israel-Palestina skulle vi... är vi jätteintresserade att göra ett avsnitt om. Så om det är någon som lyssnar på det här som har en bra expert, inte bara som kan någonting om det här, utan också vill vara med i Allt vill att veta, så får ni väldigt gärna höra av er. Mikaela Ahlberg, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack själv.
Mikaela Ahlberg om korruption. Det jag reflekterar över efter att ha lyssnat på Mikaela, att vi här i Sverige verkar ligga väldigt bra till när det handlar om korruptionsbekämpning och listor över de minst korrupta länderna, men att lagstiftningen vi har kanske inte riktigt håller när det kommer till saker som händer utanför vårt lands gränser. Mer om Transparency Internationals arbete i Sverige kan du läsa på transparency.se. Vi som gör Allt du vill att veta heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och vill du diskutera dagens avsnitt eller komma med förslag på framtida gäster, gör du enklast det via vår Facebook-sida, eller så kan du mejla mig direkt via min hemsida fritte.se. På återhörande!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.